Hej och välkomna till Fotboll Radikal. Den radikala fotbollspodden som befinner sig på bokmässan med mig, Johanna Frändén, och med dig, Simon Bank. Välkommen.
Tack så jättemycket, Johanna. Vet du en grej?
Berätta.
Om man går in på din Wikipedia-profil, vilket jag gör ganska sällan, alltså en, två gånger om dagen max, så framgår det där att allra första gången vi träffades var ungefär där borta någonstans för kanske 15 år sedan någonting.
Ja, just det. Ja. Stämmer. Jag stalkade dig lite grann, i ärlighetens namn.
Ja, det är din historieskrivning. Jag minns bara att du var kort. Det var mitt första intryck. Vilket var ditt första intryck?
Jag minns att du var stor, i min värld i alla fall. Och att jag frågade om det fanns några jobb på Aftonbladet.
Och det gjorde det ju. Och därför är vi här, kan man säga.
Kan man säga. Roligt att så många hittat hit. Alla som lyssnar på podden i efterhand så får ni stå ut med att vi följer inte riktigt ordinarie dagordning idag då, eftersom det är en så kallad livepodd, vår första faktiskt. Några mässpaningar så här långt, Simon?
Ja, det är väl att som det brukar vara, att det är ganska likt en ståplats. Det är ju lite mer högljutt här och lite trängre, annars är det ungefär som en fotbollsståplats. Sen så är det ju som det alltid är, det där som slår när man kommer hit, att för oss så är fotbollen oerhört stor. Litteraturen och ordet är också någonting som är så extremt, extremt stort och viktigt. Och man har svårt att rangordna det där. Men jag går ofta till exemplet Salman Rushdie. Som ju verkligen kan vittna om ordets och litteraturens betydelse. Jag menar, som gick så långt så han fick en fatwa över sig. Så tungt vägde ordet. Och Salman Rushdie sa själv att det är klart att ge ut en roman, en bok, eller att gå på premiären för en film man har producerat är såklart oerhört stort, men det är ju inte i närheten av när Tottenham slår Manchester United med 3-2.
Så är det.
Så är det.
Spaning från igår kväll. Det är lättare att smuggla in alkohol på bokmässan än på valfri fotbollsläktare.
Det är så. Varför har du inte sagt något?
Vi förvarnade inför ikväll. Jag deltog nämligen i ett av alla dessa svartmingel som ju faktiskt finns på bokmässan också. Sjövilt är det inte, men ändå en viss, ett visst släktskap. Vi sliter ju lite grann ibland i den här podden med att slå ihop våra tre, kan man väl säga, grundpelare: fotbollen, litteraturen och politiken. Jag tänkte börja lite grann i politiken, för att vi brukar ju ha ett var en sen sist segment. Och eftersom jag står för de franska inslagen i podden, du gör det ibland också, så konstaterar vi att före detta presidenten Jacques Chirac har dött. Före detta president blir man faktiskt inte rent formellt i Frankrike. En gång president, alltid president. Man uppbär, tror jag, en presidentlön hela livet. Och man omtalas alltid som president. Då. Så det var presidenten
som i USA,
som dog.
Va?
Säkert.
Samma sak.
Ja, precis. Det här är ju...
Och i boxning.
Just så. Och i Neapel kanske. Det är väl också så att vi pratar ofta, eller fransmännen är väldigt nöjda med att de inte har något kungahus, men man kan tvista lite om det, tycker jag, när man ser hur Jacques Chirac har så att säga hyllats och sörjs de här dagarna. Det kommer ju vara en nationell sorgedag bland annat för honom. Chirac, tänker ni, vad har det med radikalitet att göra och fotboll? Inte så jättemycket såklart, det här var ju en gammal högergubbe, svårt att säga något annat. Men vanan trogen franska politiker så var han kommunist under en kort period. Han är född i det femte arrondissemanget i Paris, ett av de absolut finaste kvarteren. Och stod då som 18-åring och sålde den jättevänstertidningen L'Humanité utanför Saint-Sulpice-kyrkan. Som övertygad kommunist i några år innan han kom på, så att säga, bättre tankar. Chirac hade lite svårt med fotbollen. Han var ingen fotbollskille alls. Han var ju väldigt mycket en produkt, kan man väl säga, av den här extremt elitistiska egentligen franska utbildningsväsendet och så vidare. Men han insåg väl efter ett tag att det var omöjligt att inte förhålla sig till sporten som ändå är den största i Frankrike. Sägs för övrigt att han var mest intresserad av sumobrottning.
Som oss alla.
Som vi alla egentligen, precis. Men det görs inga poddar om det riktigt än. När en sån som Nicolas Sarkozy, som blev president senare, och Emmanuel Macron, som är nuvarande president då, är väldigt kända för sina fotbollssympatier. Nicolas Sarkozy är ju hederspresident i Paris Saint-Germain bland annat. Emmanuel Macron håller på Marseille och är, har väl detta som någonstans som sin identitet. Chirac hade lite problem här.
Det är inte
här.
Fint med Macron för övrigt. Alltså man kan tycka att opinionssiffrorna och allt det där borde vara hans största problem. Då är det skönt för honom att ha just Marseille-supporterskapet att falla tillbaka på. Att ingenting han någonsin gör i sitt liv kommer vara jobbigare än det. Det är lite fint.
Nej, precis. Han, och det är också kanske en liten påminnelse om att man är dödlig hela tiden. Det kan man behöva när man blir president före 40 års ålder och så vidare. Intressant förresten, François Mitterrand som var president före, ja, på 90-talet, fram till 95 någonting, var ju socialist då, men tillhörde ockupationsmakten sidan i början av första, eller andra världskriget. Det är som att alla nästan har tillhört det ena eller andra lägret. Det enda man kan vara helt säker på är att de aldrig är liberala för en Macron. Men han håller andra sidan på Marseille. Så vi kan ha lite förståelse för honom i alla fall. Chirac så. Han var president då under stora delar av 90-talet, slutet av 90-talet, när Frankrike bärgade sitt VM-guld, det första 1998, på hemmaplan. Och det var problematiskt att inte kunna någonting om fotboll såklart när hela landet gick in i den här yran. Däremot så hade han väl ganska bra PR-folk runt honom som förklarade att kapitalisera nu lite på detta. Håll dig i närheten av det här laget. Så han var väldigt, dök upp i många sammanhang kring Les Bleus då. Och var på matcherna och pratade mycket om landslaget. Och framförallt så under själva VM som ju gick i Frankrike så var han på plats på alla matcher. Han visste inte så mycket om det här laget. Han kunde väl två namn ungefär. Och det finns ett väldigt, väldigt roligt klipp när han inför finalen då mot Brasilien, Frankrike och Brasilien på Stade France. När spiken ropar upp namnen och så ska publiken då, ja, ni vet, man får förnamnet och Fabien, och så skriker publiken Barthez. Och han sätter ju två, men de andra försöker han lite grann, men det blir väldigt, väldigt fel. Och det är väldigt så närfilmat, så man ser exakt hur han går bort sig.
Han försöker väl väldigt, alltså inte lite grann, han försöker oerhört stort. Eller han inser att han inte kan. Alltså det här kan vara det sämsta poddsegmentet någonsin. Vi gör ljudmediet podcast inför en livepublik och pratar om klipp som finns på TV.
Snart finns det på Twitter-kontot podcast Radikal.
Men jag vet att han visar ju, alltså han inser att han kan inte mima namnen, för han vet inte vad de heter helt enkelt, men han gör ändå någon sorts försök. Mm. Att han gapar liksom rakt ut så där, att han får det där Didier ropa spiken. Baba! Ropa Chirac, och han gör det på 11 stycken namn. Oerhört underhållande.
Ja, han är väldigt nöjd när han sätter Zidane. Då skiner han upp liksom. Lite sådär som när man har den här perfekta graden av berusning och dansar och sjunger med och känner att jävlar vad kan de här låtarna. Man kan inte det riktigt, men det spelar inte så stor roll. Där är Chirac då, helt nykter och inför hela världens ögon. Och så vill jag minnas honom lite grann. Men vi ska också konstatera, för att knyta ihop påsen, att under VM då, före och efter, så konstaterades i popularitetsundersökningar att Jacques Chirac hade ökat sitt stöd hos franska folket med 15 procentenheter på en månad. Och detta kopplar man helt och hållet till det franska landslagets framgångar. En liten påminnelse om vad fotbollen kan ha för påverkan på politiken. Nu ska vi väl prata lite om vad fotbollen kan ha för påverkan på litteraturen. Vi är ändå på bokmässan. Eller tvärtom kanske.
Ja, lite av både och kanske. Det reciproka förhållandet i alla fall mellan litteraturen och fotbollen. Vi har tänkt göra den i någon form av publikform genom att ta ut en elva helt enkelt. Det är inte en drömelva, men det är en elva med författare som vi älskar vissa, gillar vissa och står ut med vissa.
Några är vi också helt likgiltiga inför, men de kanske passar in av andra skäl.
Ja, som i ett fotbollslag ungefär. Man kan inte älska allt. Man måste ha en högerback också. Men utifrån fotbollskriterier helt enkelt en topp 11.
Just så.
Tänker jag, åt det hållet.
Du får nästan börja då. Jag vill att du tar med dig de här orden in från världens mest berömda litteraturmålvakt. Albert Camus, den store franska existentialisten som var en stor fotbollssupporter, men också, ja, han var väl inte en stor spelare, men han var i alla fall målvakt och funderade mycket kring detta. Bland annat sa han att allt som jag har lärt mig om moral och människans villkor har jag lärt mig av fotbollen. Varsågod och ta med dig de orden in och ge mig en målvakt, Simon.
Ja, fint. Det finns något så här talande att Camus, existentialist, Niels Bohr, vet jag också, kantmekanikens fader kan man väl säga, danskan, var också målvakt i sin ungdom i AB, tror jag, nere i Köpenhamn. Så det var där som just målvaktsrollen landar lite grann, att det är mitt emellan existentialismen och kvantfysiken. Alltså, vad vill man ha i en målvakt? Man måste ju börja där någonstans. Så jag tänker att det är en väldigt så här, kluven roll. För å ena sidan så vill man ju ha någon som är väldigt trygg, säker, stabil. Men samtidigt så vill man att målvakt ska ha någon form av diagnos. Eller i alla fall flörta med att ha någon sorts mer eller mindre psykopatisk diagnos. Och jag har tänkt också att en annan väldigt, väldigt viktig egenskap för en målvakt är att kunna göra horribla misstag och inte låtsas om det, utan bara kunna fortsätta resa sig upp och gå vidare igen. Så målvakt i min författarelva blir ju av nödvändighet, skulle jag säga, Stig Larsson. Stig Larsson utan det, naturligtvis. Och ja, dels då för att Stig Larsson ju är totalt övertygad om sitt eget geni. Det är en god egenskap för en målvakt. Dels för att han går bort sig lite då och då. Han har vant sig vid det. Och att han har i sin själva litterära, i alla fall de senaste årens litterära gärning, så sysslade ju Stig väldigt mycket med att skriva det som han själv kallade för dålig litteratur. Han var fascinerad av det dåliga. Jag älskade Stig Larssons romaner väldigt, väldigt mycket. Han har betytt jättemycket för mig. Jag tänker att om Stig Larsson släpper in ett skott, löst skott från 40 meter, så kan han falla tillbaka på att han är ett geni och hänvisa till att, vadå då? Jag försökte bara spela så dåligt som möjligt.
Snyggt!
Tack!
Vi går på ytterbackarna då. Och jag ger mig på högerbacken. Vi sa att vi skulle definiera lite vad man är ute efter i en, på respektive position. Här är det ju mest kanske någon som är både löpstark och försvarsstark.
Jag vet att jag skrev för något år sedan om någon ytterback att han var så snabb så att när han var på väg framåt så mötte han sig själv på väg tillbaka. Det är lite det man är ute efter, någon som konstant pendlar sådär.
Oj, det var en perfekt bild för, tror jag, min högerback. Jag känner att Ebba Witt-Brattström är ganska given på den här positionen. Giftiga attacker och ganska många sådana. Lite svårt att hålla tätt tillbaka eller hinna tillbaka ibland, kan jag känna, och försvara sig. Och också det här att dribbla ibland, det är lite fel lägen. Man saknar understöd, men man dribblar i alla fall, förstår jag menar. Och kommunicerar kanske också lite för dåligt med resten av försvaret. Men ändå en modern ytterback på så sätt att de attackerna framåt, ruscherna, som vi egentligen uppskattar kanske mer och mer inom fotbollen, som blir viktigare och viktigare.
Ja, det finns. Och sen så har de ju de senaste åren varit väldigt duktiga på att överlappa också sin partner. Vilket också är en stor kvalitet hos en ytterback. Så att, jag tycker att det är ett gott val. Fint också för könsbalansen. Nu har vi en man och en kvinna, det känns bra. Så ja.
Ger du mig en vänsterback då?
Ja, det kan jag väl göra. För jag tänker lite i linje med det som du pratade om. Att en annan viktig aspekt för en ytterback är att orka. Att ha en oerhörd stamina och uthållighet. Och, jag tänker att man vill ha någon som, alltså om man ska dra den litterära analogin fullt ut, så vill man ha någon som kan skriva en diktsamling på 800 sidor utan att någonsin sätta punkt. Och den som gör det i den svenska poesin har ju alltid varit Göran Sonnevi, som jag tycker så oerhört mycket om. Han har en extrem uthållighet. Han liksom bara pågår. Det som någon slags fuga i språket som bara finns där som ett grundkredo. Vänsterkanten är det inte så mycket att snacka om. Det är där vi hittar honom. Och sen så finns det också lite sådär anekdotiskt, så finns det något fint i Göran Sonnevi. Men om ni har hört om läsa sin egen poesi någon gång, så Göran har ju alltid haft en svår stamning. Men när han läser så sjunger han sedan sin poesi utan att någonsin stoppa. Det är oerhört effektfullt. Och jag tänker, det slog mig när jag satte mig ner med det här, att just stammande fotbollsspelare är ganska ont om. Ont om, förlåt. Det var ingen avsiktlig komik kring det.
Det är vanligare med backhoppare, tänker du?
Det kan vara så. De är genier också. Nej, men jag kan se man såklart i det svenska landslaget, en underbar karaktär. Lite mer otippat än Real Madrid-spelare, en av, får man väl säga, kanske i alla fall VM, de senaste VM:s största stjärnor. James Rodriguez i Real Madrid.
Mm.
Hade oerhört svår stamning som ung.
Så där.
Men lyckades besegra den. Jag ser inte Göran Sondervo som var James Rodriguez, men jag ser honom som en alldeles perfekt uthållig vänsterback. Jag vet inte om du köper argumentationen.
Jag köper absolut. Jag gillar också att du lägger ribban lite högre. Jag har tagit ut en kanske pyttelite folkligare halv elva än vad du har gjort i alla fall. Se om du köper det här. Vi är inne på mittbackarna. Vad vill man ha med en mittback? Ja, man vill ju ha någon som är stabil såklart, som man inte kan flytta på i första taget. Någon som kanske inte stilar för mycket. Men någon som har någon form av konkret i alla fall verklighetsuppfattning. Och jag tänkte och tänkte, jag kan inte hitta någon som passar in bättre på allt det här än Leif G.W. Persson. Jag tycker han är kanske den mesta mittback man kan tänka sig. Omöjligt att flytta på såklart. Också det här tror jag att grunda sin spelförståelse väldigt mycket på statistik. Alltså det är väldigt mycket det man får göra som mittback. Du måste ju tänka, du kan inte börja fantisera om vad ska hända nu. Utan du måste tänka att i 9 fall av 10 så kommer anfallaren alltså gå runt på den kanten. Och en gång på 10 så händer det kanske något oväntat. Och det här brottet hade liksom inte alls följt gängse norm. Man förstår ingenting. Men då kan man ändå alltid falla tillbaka på att det var inte, jag gjorde vad jag borde i det här fallet. Jag utgick från liksom det normala förfarandet. Nämligen att jag befann mig på rätt plats.
I did it my way, lite så.
Ja, men lite så. Att grunda sitt spel på en analys och statistik och att inte så att säga sikta för högt litterärt heller kanske. Vem ska han spela ihop med, Simon?
Nej, alltså, jag vill bara få till att det är intressant just det. Jag har aldrig tänkt på det, men det finns ju bara en viss sorts karaktärer i det offentliga livet som kan med den sortens fas använda statistiken. Jag arbetar ibland i tv tillsammans med Hasse Backe som har lite samma framtoning kan man säga. Han kan
väldigt mycket samma framtoning.
Eller hur? När man tänker på det, ju mer man tänker på det. Som kan stå där och med en fas säga att ja, man brukar säga att en lyckad försäsong står för ungefär 28-32% av hur säsongen sen blir. Och man sitter och nickar och köper det där fullt ut. Sen så 2 dagar senare i någon sorts esprit d'escalier-tanke så tänker man att 28-32%? Brukar man säga det? Vem säger det? Och i så fall var och när? Där har vi GV lite grann också kanske.
Ja, verkligen. Verkligen. Ja, men det är något, man måste ju ha den typen av pondus tror jag på minst en mittback. Men nu är jag sugen på vem han ska bilda mittbackslås med då.
Ja, alltså jag inledde ju tanken att jag har egentligen bara ett grundläggande krav på en bra mittback. Och det är bra hår. Någon slags latinsk tanke tror jag. Och var inne på att Jonas Hassin Kemiri för guds skull har en tydlig mittbacksaura. Lite skört men oerhört bra hår. Fantastiskt bra hår. Det hade kunnat funka. Men sen gick jag tillbaka till och tänkte kring den könsbalans som ändå känns nödvändig i den här kontexten. Och en av de fascinerande sakerna med just kvinnors fotboll är att den har ju alltid i snart 150 år varit inte bara fotboll utan också en politisk kamp, en revolutionär kamp för kvinnors rättigheter att få se ut som de vill, göra som de vill, vara de vill. Och ska man göra den kopplingen till vårt författarlandslag här så tänker jag på en mysig berättare, eller i alla fall det var så som man ville se henne, Selma Lagerlöf. Man försökte på sätt och vis oskadliggöra henne genom att göra henne mysigare än hon egentligen var. Att hon var någon slags Astrid Lindgrens sagotant. Vilket hon inte var. Hon var en klumpfotad flata. Revolutionär. Som satte världen i rörelse som vi fick höra alldeles nyss här. Och vad är det man vill ha som mittback? Jo, man vill ha någon som sätter världen i rörelse. Selma Lagerlöf bredvid GV. Möjligen kan vi få problem med farten i försvaret, men jag kan leva med det.
Storartat.
Steget upp på ett mittfält, är det där vi är?
Ja, vi har kanske inte riktigt kommunicerat det, men vi satsar ju givetvis på någon form av 4-4-2-uppställning.
Well, säger obviously.
Kanske.
Säger vi är i Göteborg.
Vi är faktiskt i Göteborg. Hade du en högrytter mittfältare? Ska vi börja där?
Ja, låt oss. Ja, jag vet inte. Jag hårddrar ju lite. Men om man tänker sig det som en högeregenskap. Jag är inne på ideologi här nu. Att alltid ta strid för individen, individens rättighet att uttrycka sig själv fritt, så ger jag dig ett diktsegment här och som kan vara en passning åt dig. Måndag, jag. Tisdag, jag. Onsdag, jag. Torsdag, jag. Det är alltså Witold Gombrowicz, polacken, som jag väljer som min högerytter. Hans eviga kamp för individen. Plus också att han gick ju landsflykt till Argentina, och jag har svårt att se mig, alltså se någonting bättre som någon sorts fotbolls-DNA, att komma från Polen, fly till Argentina.
Det gjorde också Paulo Dybalas föräldrar.
Just det.
Eller morföräldrar i alla fall, någon generation.
Ja, och det gick ju ganska bra det också.
Tror du, var det en sån tribute tour till Gombrowicz, tror du? Dybalas familj alltså?
Alltså jag utgår från allt annat. Alltså jag tänker inte forska i det. Ja. Och så läste man, brukar ju säga faktiskt att runt 28-32% av alla polacker som utvandrar till Argentina gör det med Gombrowicz som förebild.
Och en 3-4% tar en plats i argentinska landslaget. Eller ja, i vår elva.
Det är goda siffror. Mm. För mig så är Gombrowicz en sån där som man går till om man vill förstå vad människan är. Han är så oerhört intressant och oavbrutet, och han är så oerhört kärleksfull. Han hatar sitt gamla Polen. Jag tror att han kan bli en fin högerytter för oss. Jag tror däremot inte vi kommer få honom att sjunga med i nationalsången.
Det kan bli svårare.
Det är min högerkant. Mm. Då får du jobba vänster.
Jag jobbar vänster då. Jag vet inte om vi satte vår kravbild riktigt på en yttermittfältare, men jag gör ett försök då. Det är någon form av outtröttligt löpsteg såklart man förväntar sig. Alltså någon som orkar springa och någon som har bra precision. Och jag kan inte komma på någon som passar bättre för uppdraget än Lena Andersson faktiskt. Dels för att hon är ju gammal längdskidåkerska, så det, man kan säga att konditionen finns där. Löpvilligheten, men också kanske att förmågan att prestera väldigt bra inlägg i den svenska debatten. Jag tror att det kanske är också precisionen faktiskt i Lena Anderssons teoretiserande som vi behöver lite grann här, i kombination då återigen med att hon orkar ta en ny löpning, och om vem vi nu har på topp som inte riktigt sätter pannan till för att man inte hänger med riktigt i hennes genialitet. Vänster mittfältare kan man väl diskutera. Lena Andersson tycker ju ändå att skatt är stöld. Men hon vi kunde inte ha två på högerkanten, så av nödvändighet så placerar jag henne där trots allt.
Ja, men jag köper det. Det känns som att hon kan också göra vettiga analyser av ett omklädningsrum. Så där,
ger det kan man tänka sig.
Ge mig vattenflaskan för att du ser att jag är törstig eller vill ha någonting tillbaka. Lite så.
Där har vi henne.
Där har vi henne. Mm. Lena Andersson till vänster.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ja.
Vi kör en liten diamant, va?
Ja, det tycker jag.
Har du en defensiv mittfält att bjuda på?
Ja, just rollen, alltså det vet man om man själv har spelat i en backlinje, så vet man ju att just den här defensiva mittfältsrollen ställer stora krav. Inte så mycket för, alltså det uppenbara är att de ska kunna försvara bra, men just när man bygger spel framåt så är det den första, ens go-to guy kan man väl säga, där man spelar upp via. Och då ställs det väldigt tydliga krav på att den som står där, kanske ofta med 5 stycken motståndare i ryggen, måste ha ett extremt självförtroende. Det måste ha den där auran av att, ge mig bollen, jag löser det här. Jag fixar det. Alltså lite Xavi möter. Ge mig bollen. Det är det enda ni behöver tänka på. Ge mig bollen så fixar jag det. Det ser knöligt ut, det ser svårt ut, det ser ut som att det är en gåta som inte går att lösa. Men jag löser alla gåtor. Så det stora självförtroendet ser jag som en tung faktor. Också idrottsbakgrunden i det här fallet, att du har jag tror att det är så, ett par världsrekord i simning och ett par OS-medaljer i olika former av våld. Jan Kio, tänker jag.
Mao Zedong tror jag skulle säga.
Jan Kio, en av dem som gör att man är stolt över att arbeta på Aftonbladet, som ju har just den här egenskapen att han Har aldrig någonsin tvivlat över att det är han som ska ha bollen. Har alltid varit övertygad om att han löser gåtorna. Både i litterär form och där ute i livet. Även om det ser knöligt ut, även om han är övermannad, överbevisad, så är det han som vinner. Jag brukar säga att det där SVT-programmet som heter Min sanning, intervjuprogrammet. Mm. Att om Jan Guillou skulle vara med där och bli intervjuad, så skulle han ha som absolut krav att programmet byter namn från Min sanning, det relativa, till Sanning med Jan Guillou. Det där är min defensiva mittfältare. Han behöver något mer spetsigt framför sig kanske.
Ja, kanske det. Ska jag dra en liten Guillou-anekdot när vi ändå är här?
Vi får aldrig nog.
Vi har ju någonting som kolumnist på Aftonbladet, så blir man ju bjuden på en så kallad kolumnistmiddag en gång om året. Jag brukar inte alls gå varje år, men första gången jag gjorde det så hade vår kära kollega Fredrik Lindén bordsplacerat mig bredvid Jan Guillou. Jag fick genast hög puls över detta, såklart, för jag kände det här blir
det
inte bara...
Det fick inte Jan.
Det här blir inte bara att andas ut och dricka lite vin och ha det gött, utan nu ska man dessutom sitta här och konversera Jan Guillou, eller hur det nu går till. Så jag tänkte att man måste bryta i sig på något sätt. Och sa det absolut den värsta liksom plattityd man kan säga. Oj, sa jag, jag tänker vad mycket kolumnister vi är. Och så, då tittar jag på mig och säger, ja, jag vill alldeles för många. Jag som håller någon form av kvalitet i alla fall. Och så satt vi oss ner och sen började den middagen.
Hur många kolumnister har kvar efteråt?
Puls nu, bara jag återger det här, kan jag säga. Hur som helst. Du vill ha en offensiv mittfältare. Du ska få en trekvartista av mig. Nu har vi ju tagit oss vissa friheter såklart i den här startelvan att blanda lite. Vi har ett system, får man säga, 4-4-2. Men en trekvartista, alltså en offensiv mittfältare, finns ju som kanske den mest mytiska, skulle jag säga, positionen egentligen i den moderna fotbollen i alla fall. Många har spelat på den här positionen, kanske inte hela sin karriär, men börjat, slutat där. Leo Messi, får man säga. Marta, Maradona såklart. Francesco Totti i stora delar av sin karriär.
Javier Pastore,
precis. Vad gör man då som trekvartista? Ja, man återuppfinner ju fotbollen. Man utvecklar den i alla fall, och man upphäver väl reglerna lite grann om man är en riktig världsspelare på den här positionen. Någonstans känner jag att det handlar lite om att göra den här positionen till sin egen då, att hitta helt nya öppningar. Och här saknas det ju inte direkt, så att säga, kandidater i litteraturhistorien. Det är väl nästan alla som kan betraktas som klassiker går ju att placera in här. Jag tänker ändå ge mig på en i hård konkurrens, ett modernare fenomen som vi ändå får säga har uppdaterat i alla fall skandinavisk romankonst och autofiktion. Karl Ove Knausgård som trekvartista. Ser du precis som jag att han skulle passa väldigt bra i en ganska så här, retro-tajt fotbollströja?
Ja, alltså jag vill inte ens tänka på det. Du sa att du fick puls av Jan Guillou minnet. Mycket knauspuls.
Jag känner också, slår han inte eventuellt jävligt bra frisparkar precis under ribban? Du behöver inte svara på det. Det är en bild jag har framför mig.
Jo, ja. Jag tror att han gör det. Jag tror att han gör det. Och gärna kanske med någon sorts äldre form av boll också.
En läderkula helt enkelt.
En läderkula, en lite tyngre variant.
Ja, precis. Då får vi väl gå på nummer 10 före nummer 9. För vi ska väl ändå följa någon form av dramaturgi här.
Ja, om vi är inne på forwardsbiten och... alltså nummer 10, vi har ju, det blir fler artister. Vi har en trekvartista och en nummer 10. Det kommer bli trångt där, men så ska det vara i en litterär elva, känns det som. Nummer 10-rollen, ja, det är... Du har i princip sammanfattat när du pratar om trekvartisten, den briljante dyrköppnaren, den som kan ge upphov till en hel religion i princip, som en Maradona eller som en Javier Pastore. Pastorismen pratar man om, teoribygget kring...
Jag pratar gärna ofta om den.
Den man inte kan lita på. En playmaker, men också en målskytt, det är det man vill ha. Och i min värld, alltså alla de där som du pratar om, så det är också centralt att de inte bara ska vara fantastiska, utan de ska också ha som en gammal klassisk grekisk gud eller så. De måste också ha en definierad svaghet. Eller som en superhjälte i vanliga tecknade serier och så. Du kan inte bara vara bäst. Du måste ha på något sätt en stor brist att besegra. Leo Messis mutism eller Francesco Tottis romanism.
Eller Maradonas kokainmissbruk.
Eller Maradonas narkotism. Eller vad det heter. Hans missbruk. Så det krävs en svaghet. Och jag tänker faktiskt peta in Sara Stridsberg där någonstans.
Oho.
Som min nummer 10. Hon har, apropå genialitet, så vet jag att hon själv har använt ett Sartre-citat för att som någon slags definition av nummer 10-rollen. Det är inte så explicit i min tolkning av hennes
det hade förvånat saker. Mig väldigt mycket om hon hade om det.
Men du hade gillat varit, det?
Ja.
Du hade gillat det. Sartre skrev, genialitet är inte en gåva utan ett sätt för människor att under desperata förhållanden tolka livet. Där har vi nummer 10-rollen, eller hur?
Verkligen.
Jag älskar Sara Stridsberg, hennes pjäser, hennes böcker framförallt. Jag tycker om cigarettglöden som finns som bild på var tredje sida i princip. Och när jag för mig själv försöker liksom definiera hennes författarskap så finns det en mening som återkommer till, och det är att hon hela tiden är på väg att spåra ut i skönhet. Men hon klarar sig alltid undan det till slut. Risken för att spåra ur i skönhet är Sara Stridsbergs brist, men hon löser alltid. Hon gör målen, hon är ett geni och hon är nummer 10 för mig.
Underbart. Får mig att tänka på en gång när du berättade att du hade lagt ifrån dig en av hennes böcker i flera dygn för att du var så rädd för att det skulle gå över styr i någon form av, det var någon sån drömsekvens eller någonting. Du var på gränsen till att bli besviken över att det höll på att bli för...
Ja, den var på väg
blommigt.
För blommigt, precis. Mm. I någon sån här flickrumsaffisch av med rosa himlar och enhörningar.
Ja, just det.
Men det gjorde aldrig det. Hon hovade in sig igen. Och blev bäst igen.
Ska vi vara lite mer opportunistiska på nummer 9? Jag har egentligen två alternativ här. Du kan nästan få välja, Simon. En nia, vad ska en nia göra? Alltså en striker. Det är ju mest då...
Jag tänker som Sven-Göran Eriksson sa i tv när han fick frågan, han satt som expertkommentator, fick frågan om Jean-Pierre Papin, gamle franska skyttekungen. Men vad är det som gör Jean-Pierre Papin så oerhört bra? Och Sven-Göran funderade en sån här mikrosekund, sen sa han, ja, han gör ju mål.
Ja.
Det är alla krav man ställer på en fotbollsspelare.
Ja, men det är verkligen det. Det här är inte de här stora grubblarna. Det är inte de stora genierna kanske heller. Det kanske inte är de... Det kanske inte är... Det är mycket legendarer såklart på den här positionen. Eftersom målgörare är ju ett hett tips som man vill skriva in sig i historieböckerna för övrigt. Men återigen, det är inte här vi får nästa Leonardo da Vinci om man säger så. Jag funderar lite på det här. Man måste kunna göra som nia förutom att sätta dit foten då och göra mål, är ju någonstans att nöta på motståndaren hela tiden. Nöta och nöta, provocera, nöta, nöta, vänta liksom på rätt läge. Och här dök Horace Engdahl upp som en kandidat då. Sen tänkte jag, han hamnar offside lite väl ofta för att riktigt vara en klockren kandidat till det här. Så då tänkte jag om. Jag tänkte, en nia är ju ändå någon som inte krånglar till det så mycket. Alltså, återigen, man behöver inte vara ett geni, ingen grubblare. Men däremot så måste man ju utanför planen ha någon form av smak för extravaganta. Alltså leva liksom ett liv som är lite larger than life på något sätt. Som inte nödvändigtvis kanske motsvarar prestationen alltid. Camilla Läckberg. Kan hon få ta en plats i vår elva?
Jag ska välja mellan Horras eller... Camilla Läckberg, det är det du säger.
Det gör jag varje kväll när jag står framför bokhyllan och försöker bestämma inriktning på mitt liv.
Och varje morgon när du står framför spegeln. Vem är jag idag?
Precis. Och då blir det alltid Horras, men det är ju sånt som händer.
Jag tänker ju lite att ett omklädningsrum med Horras Engdahl, Ebba Witt-Brattström och Stig Larsson ställer vissa krav på som ledare och tränare för laget.
Kris, var det deras
just det,
tidning
just det.
På? Ja, Det blir ett redaktionsmöte, det kanske vi inte vill ha riktigt.
Jag tror att den kan bli svår, den är rolig. Om man ska återvända Sara Stridsberg, så tror jag att vi får Valdir Solanas som president i den klubben i så fall.
Underbart.
Jag tycker om tanken. Camilla Läckberg, mot henne måste man ju hålla att hon har ju redan ställt upp i VM för Sverige. Under damfotbolls-VM 2015 som avgjordes i Kanada, så var det ett kanadenskt universitet, litteraturinstitution på universitetet, som lät varje land i VM representeras av en författare, en färsk roman. Och sen så ställde de då nationerna mot varandra i matcher, deras recensenter, och avgjorde då vilka vinner egentligen mellan Margaret Atwood för Kanada och till exempel, jag vet inte, någon annan, Knausgård för Norge. Och Camilla Läckberg, jag tror att det kan ha varit olycksfågen som då var Sveriges representant i VM 2015. Och jag minns att den som recenserade boken, ja, Sverige åkte ut förstås i första matchen, skrev att alltid innan jag börjar läsa eller konsumera ett konstverk så brukar jag tänka på, eller ställa mig själv frågan, varför har just den här konstnären, författaren, keramikern eller vad ni vill, använt just det här mediet för att framställa sin idé? Och det har aldrig varit så tydligt som när jag läste Camilla Läckberg. Varför använder hon språk? Och såg det Sverige ut. Jag tyckte det var alldeles elakt. Jag tycker att Camilla Läckberg har kvaliteter på annat håll också. Hon är opportunist, som du sa. Extremt framgångsrik. Man förstår inte alltid riktigt hur, men hon kommer alltid fram i mål. Plus den icke förringbara egenskapen att hon har ett bra wag-liv. Alltså hon har en bra partner som kan funka för skvaller och tabloid.
En pinuppa mer eller mindre.
Den vidriga skvaller tabloidpressen.
Mm. Så att vi kan fortsätta med vårt värv.
Just det. Så jag köper Camilla Läckberg som vår nummer 9 utan att blinka. Ja. Hon verkar härlig.
Underbart. Då sitter elvan helt enkelt. Vilka skulle de kunna möta, tror du?
Jag tänker att vi nästa år sätter 2 stycken hockeyskribenter här och låter dem ta ut en liknande, så får vi se var vi landar någonstans.
Oh, mycket bra idé. Mycket bra idé. Simon, det börjar dra ihop sig. Vi brukar dra över tiden ganska rejält när vi sitter och inte har någon som väntar, men det har vi nu. Ge oss någon slutfundering ändå på mässan.
Ja, vi brukar avsluta vår podcast med att vi väljer ut någon profil, att vi ge något litet kulturtips och att vi avslutningsvis bjuder på lite sång och dans i poddformat, eller spelar någon musik i alla fall. Det blir svårt här, så vi gör inte det riktigt, men jag tänker bara avsluta med något fotbollradikaldoftande, en berättelse från världen där ute som jag tycker är fin, från den senaste veckan. I Italien så har de ju problem med, inte bara inom fotbollen, men väldigt mycket inom fotbollen, med rasism på läktarna. Ett problem som inte alltid eller väldigt sällan tagits på allvar, men därför blir man så glad varje gång som det faktiskt händer. Och aktuellt nu är det sista som har varit i Cagliari på Sardiniens stora klubb. Inte var där och spelade den här veckan med Romelu Lukaku, belgisk anfallare, som då fick höra apljud konstant under hela matchen från Cagliaris supportrar. Inget nytt under solen, det har han varit med om på många arenor förut, men det har ändå börjat ta skruv de här sakerna i Italien, och nu när Cagliari spelade sin följande hemmamatch, de mötte, jag minns faktiskt inte vilka de mötte, men de spelade nu i fredags hemma igen, så alla som kom till matchen möttes av, på deras platser, på deras stolar, så låg det 2 stycken flygblad. På det ena så hade presidenten Tommaso Giolini skrivit att den som inte ställer upp på den här klubbens värderingar och värden är inte välkommen här. Och på det andra flygbladet så fanns det en dikt som då skulle definiera vad Cagliaris värden och värderingar egentligen är för någonting. Det var en dikt av Grazia Deladda, en historiens första kvinnliga Nobelpristagare i litteratur, och något av en nationalpoet, nationalskribent på Sardinien. Och det var ju då klubbens och presidentens sätt att säga att läs det här så förstår ni vad Cagliari är för någonting. Innan ni funderar på att bli rasister helt enkelt. Så vi kan väl avsluta den här historiska första live-publikspodcasten Fotboll Radikal med och läsa helt enkelt Grazia Deledda. Går det bra?
Låter jättebra. Ska vi tacka alla som har kommit hit innan vi
gör det? Ja, det tycker jag verkligen.
Och kanske på återseende om ett år.
Ja, mycket roligt om vi får.
Om vi får.
Mycket festligt. Mm. Om vi inte har för mycket ovänner med övriga litteratursverige.
Det skulle vara det då.
Det kan vara det. Mm. Reservation för att jag har... Applåder. Reservation för att Deleddas dikt är översatt lite på frihand om mig, men här redan. Vi är sarder. Vi är spanjorer, afrikaner, fenicier, kartager, romare, araber. Pisaner, bysantier, piedmontier. Vi är den gyllengula ginsten som böljar över klippiga stigar som stora tända lampor. Vi är den vilda ensligheten, den oerhörda och djupa tystnaden, himlens storslagenhet, solvändans vita blomma. Vi är mastixbuskens oavbrutna rike, vågornas som böljar ner för uråldrig granit, hundrosens, vindens, havets oändlighets. Vi är ett uråldrigt land av långa tystnader, av vida och rena horisonter, dunkla plantor, av berg som bränns av sol och hämnd. Vi är sarder.
Simon Tack. Bank! Tack snälla för att ni kom.